Ottawa Senators har grävt sin egen grop och de är inte ensamma om att vara illa ute i NHL.
Ja, det är kriser i många organisationer.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Ja, i det här avsnittet tänkte vi ta en närmare titt på organisationer, NHL-lag som har haft det ganska motigt, inte bara den senaste tiden utan också en längre period. Och då kändes det ganska naturligt att ta avstamp i Ottawa Senators, för de har haft en ganska galna veckor, vad kom sig om vi säger som så, Anders.
Ja, förutom att det är det där 24 av 32 lag i NHL under den senaste månaden, så det där hade inte gått så där speciellt bra heller i, hur ska man säga, på det privata planet.
Nej, eller ska vi säga att det framförallt handlar om, i mina ögon, ett PR-fiasko ur Ottawa Senators perspektiv. För att backa bandet lite, det som har hänt. I början av året stod det klart att Linus Ullmark kommer att lämna laget för en stund i alla fall av personliga skäl. De berättar inte något mer om vad de här personliga anledningarna är förutom det att Linus Ullmark är borta. No. Efter det här så började cirkulera uppgifter på sociala medier som, det, alltså för det första, vi ska understryka, det finns inte något som helst som säger att det här skulle stämma. Det här är antagligen helt lösryckta rykten. Men det började helt enkelt spekulera rykten om att orsaken till att Linus Ullmark skulle vara borta är det att han skulle ha åkt fast för att han skulle ha varit otrogen på en bortaresa och då tagit i försvaret, som säkert många som är otrogna tar till försvaret, att men alla mina kompisar gör det också, och sen då outa alla spelare Ottawa Senators som också är otrogna, varpå då Linus Ullmarks fru skulle ha berättat åt deras fruar om det här, varpå sen Linus Ullmark skulle i praktiken ha blivit utkickad ur Ottawa Senators omklädningsrum. Igen, understryker, bara rykten på sociala medier. Problemet här är det att det här ska stanna som rykten på sociala medier om inte Ottawa Senators själva skulle ha gått ut och satt ner foten och sagt att nej, det här är bara troll på internet, det här stämmer inte överhuvudtaget. För i och med att de gjorde det, tycker jag nu, Anders, nu får du rätta mig, du som är hanka i, du som har studerat sån här, du vet om jag har fel nu. Men i och med att de gick ut och kommenterade det här, så öppnade de ju för att medier också fick ta fasta vid det här och inte bara prata om de här lösryckta ryktena. Och vitsi, det har de ju nog gjort också.
Det där, jag vet inte om det direkt har att göra med det där med att vara ex-hankeit, men det där...
Nej, men så är krishantering och företagsgrejer i allmänhet.
Men faktum är ju att jag tycker det stora felet här är att jag vet, hur många gånger vi ser det i Finland hela tiden när det till exempel gäller politiker. Hur länge ska det ta för en sån här... personer i ledande ställningar av olika organisationer eller institutioner förstår att man inte kan kontrollera snacket i social media. Man kan inte kontrollera det som sägs och hur informationen flödar. Att om man säger att nu tar diskussionen slut, så är det absolut det startskottet på att diskussionen egentligen börjar.
Ja, och det ska sägas här. Det här var alltså då Ottawa Senators GM som skrev det här meddelandet som publicerades på Ottawa Senators sociala mediekonton. Och spelare också, till exempel Brady Tkachuk och andra också, har då dels tyckt att det var bra att klubben gick ut med det här och också tagit avstånd då från de här ryktena och sagt att de stöttar Linus Ullmark och de vill att nu att alla ska respektera behovet för privat liv som de har. Men med det sagt vill jag nu lyfta fram en rolig detalj i det här. För du vet, Anders, kanske att det finns ett konto på X som följer med automatiskt. Det är alltså ett bottkonto som följer med automatiskt vad det här, hur NHL-klubbar och NHL-spelare beter sig på Instagram, så tillvida att den berättar vem som har börjat följa någon och vem som har börjat avfölja någon eller avföljt någon. Och jag antar här att poängen med det här bottkonto då är det att man ska få kanske nys om vem som tänker skriva på för en viss klubb om det visar sig att den börjar följa en massa spelare från ett visst lag och sådär och sådär. Det här har lett till, det här är en tidigare variant grej, till exempel Boston Bruins var inne och avföljde alla andra NHL-lag och sen blev det en rolig grej liksom. Men så kom det också fram här att Drake Batherson hade varit och avföljt just i samma veva som de här ryktena började flera, hade varit inne och avföljt en massa tjejer på Instagram. Så det var en lite rolig detalj, tyckte jag bara. Hur som helst, det är ju inte bara på grund av det här som Ottawa Senators har spelat dåligt den senaste tiden.
Eller är det? Jag vet inte. Någon sorts där. Inte kan man ju det där helt glömma det att om det liksom inte så där speciellt bra balans mellan öronen så nu avspeglar det sig på isen. Att nu har det ju, om de här ryktena nu på något sätt har... Det finns ens lite eld bakom röken så det där är det nog många Ottawa-spelare som det där kommer med ganska blandade känslor hemifrån till ishallen eller på resor alltid. Att det är väldigt små marginaler och det där, då är det nog allt som påverkar. Men hur som helst så det där, ja, en stor orsak är ju helt enkelt att Ottawa Senators spelar shit.
Rent ut sagt att de spelar riktigt dåligt. Och jag tror att det här har ändå varit en överraskning för ganska många. Det har varit en överraskning för mig. Och då antar jag ju såklart att det är många som är överraskade av det här. För vi ska ändå, om vi backar bandet ännu mer, som vi tittar på den förra säsongen. Ottawa Senators avsluta grundserien otroligt starkt. Lyckades knipa den där platsen i slutspelet. Inte var de ju jättenära att slå ut Toronto Maple Leafs. Men utmanade dem på allvar i den där Battle of Ontario i den första omgången. Så jag tror ju liksom att väntevärde hos de flesta var när de tittar på den där truppen i fjol och tittar på truppen nu, att den är ganska samma, stommen är där, den är fräsch, de är hungriga, de är ivriga, de är mer erfarna, de ska kunna ta det där steget framåt, men nej, det har de inte alls gjort. Liksom, det har ju varit ett jättestort steg bakåt. Jo, Brady the Chuck var borta en stund, men inte liksom har det stämt överhuvudtaget den här säsongen.
Nej, och jag hörde till dem som tippade att Ottawa skulle ha kommit, är på väg mot att bli ett riktigt legitimt topplag i NHL, att de hade en central trupp innanför det där truppen som är i sin bästa ålder, som ännu utvecklas. Det finns bra backar, det finns bra anfallare. Det skulle finnas en bra första målvakt. Nu ska vi säga att vad det sen nu ligger bakom Linus Urmark, så jag har för mig att han var här i något skede av december var han den sämsta målvakten, den sämsta statistiken av alla målvakter i NHL. Så det var ju inte exakt det man ville ha när man anställde en designade där goalie till Ottawa. Att nu är det ju en stor överraskning och det har gått fel. Och sen måste jag ju säga att jag hör till dem som aldrig har varit övertygade om av det där Travis Green som coach.
Och nu ska vi inte bara slänga Linus Ulmark under bussen här, för inte det är ju som att Levi Merilänen har varit någon stor räddare heller. För att
han är åtminstone inte gift.
Det är åtminstone inte. Ottawa Senators gjorde ju ändå ett val in i den här säsongen, att man går vidare i praktiken med Linus Ulmark och Levi Merilänen som ett av två. Att det liksom att, eller att Merilänen får chansen då, såklart han kommer att spela i AHL också, men kommer ändå att få fler chanser i NHL på basis av hur han spelade den förra säsongen. Och det var ju liksom helt rimligt och logiskt i och med att han fick en så himla bra start på sin NHL-karriär som han fick.
Ja, han tog egentligen Ottawa chansen att gå till slutspel. Han var helt fruktansvärt bra då i cirka var det 10 matcher när han fick hoppa in.
Men nu har han inte varit det.
Nej. Och det här är ju hans chans. Alltså, på det sättet så nu är det ju Levi Merilänens chans, för nu har det inte riktigt något annat val. Visserligen så anställde det ju James Reimer dit, som inte har spelat annat än i Spengler Cup, som måste först till farmarligan. Så nu skulle det gälla för Levi Merilänen att verkligen greppa den här chansen, carpe diem, för det här bjuds till honom nu på ett silverfat att visa att du är en målvakt som vi kan lita på.
Ja, alltså man kan ju säga att det läget är ganska dåligt om din utmanare är den som, helt som du sa, för typ inte ens en månad sedan står och poserar tillsammans med Leo Komarov i en bild sådär, åh, tänk hur roligt vi hade det i Toronto. För var det 15 år sedan att de var där senast. Så det är den killen du tävlar mot nu. Så nu liksom känns det ju som att han borde ha det i sig. Men du lyfter fram Travis Green. Det kan ju hända att det igen har gått så att det är lite, oavsett om den här otrohetsgrejen stämmer eller inte, att det inte nödvändigtvis är jättebra stämning i det där omklädningsrummet, och det mer handlar om vad coachen gör och hur han beter sig än vad spelarna gör på bortaresor.
Men det är ju typiskt för Travis Green, i alla lag som han har varit coach i NHL så har det alltid talat om att det är dålig stämning. Och det där, man ska ju inte läsa så hemskt mycket, tränarna ser ju sällan hemskt positiva ut, men jag tycker att han har en det står sur puppa på hans panna med stora bokstäver.
Mm, men det var lite det som jag började tänka på, att om det nu är så att det är dålig stämning där och du har en tränare som hackar ner på spelarna och målvakter, så säg nu att du är elev i Maryland, en ung kille som nu borde ta den här chansen, men så är självförtroende helt noll för att du har spelat dåligt, och så blir det inte bättre heller för att tränarstaben är som den är. Så nu är det ett ganska jobbigt läge för honom nu.
Ja, det är ett jobbigt läge, och det är ett jobbigt läge för hela Ottawa, och så kommer vi snart till den här gamla sanningen att man kan inte sparka alla spelare, så då brukar det nog vara mannen i kostym som får det där, ta sin, packa sin kappsäck och fara och vara trumpen någonstans annanstans.
En tränare som redan fick gå i ett drag som verkar överraska de flesta, inklusive mig igen, drar jag här linjerna lite raka och alla över en kam. I och med att jag blev överraskad så blev nog alla andra det också. Dean Evason-sparken av Columbus Blue Jackets tar in Rick Bowness istället. Och nu hade jag inte ens, när vi hade kommit överens om att vi skulle snacka krislag, så jag hade inte ens listat Columbus Blue Jackets som ett krislag faktiskt. Att så dåligt hade väl inte gått för dem, men de försöker väl rädda det som räddas kan av den här säsongen.
No, de har under senaste månaden identisk statistik med det där Ottawa Senators, det vill säga det är 25 sämsta laget av 32 sen 13 december, 13 poäng har de spelat ihop. Det där, det som jag måste, på något sätt så hörde Columbus Blue Jackets i de här lagen som jag alltid tycker att inte blir det nu ändå till någonting. Så, men så klart tänker de på annat sätt som Columbus.
Som du har sagt tidigare också, ja, vi är medvetna om det här annars.
Men det där, det som överraskar mig, att jag måste faktiskt så kort minne man har, kanske det blir det där sämre också med tiden. Men när det står att Rick Bowness det där kom istället, så det slog helt tomt i mitt huvud. Jag kommer inte ihåg vem Rick Bowness är för jag såg hans bild. Att det
där.
Ja, att på något sätt, nu såklart, sen det där, för att emellan blir det så här att det är ett namn och så får man att vem är det, varför kopplar det inte ihop nu? För det var på något sätt så tydligt då när han det där stack från Winnipeg. Att det där, att han blir pensionerad nu. Att han hade ju varit den där eviga assisterande tränaren som sen plötsligt fick ta över i Dallas, och där såg man att det räckte sen inte riktigt till, han kunde inte ta laget så där. Hemskt göra det, han hade egentligen inga hemskt starka idéer om hur ett lag ska spela ishockey, om vi säger så. Och samma kom ju sen fram också i Winnipeg, plus att han hamnade ju helt på tvären med spelarna där, och det verkar som att det där, att han hade fått tillräckligt, att han ansåg att nu pensionerar han sig. Så därför var det varifrån. Så jag hade tydligen satt det här namnet i någon sån här låda som att skippa det här finns inte mer.
Ja. Och på tal om Winnipeg så är de ju ett lag som definitivt ska klassas som ett krislag. Så kanske det inte bara var Rick Bowness.
Näst sist.
Exakt, att liksom riktigt, riktigt dåliga. Alltså det här, på tal om just när du var inne på det här att Columbus Blue Jackets kanske nu inte på det sättet, det aldrig blivit någonting. Och det är kanske liksom lite det här man pejlade till förväntningarna som man hade, på samma sätt som med Ottawa, var i slutspelet, de ska ta steg framåt, Columbus var inte där, de kan stanna utanför, så som du åtminstone bryr dig. Men samma sak med Winnipeg Jets, som ändå var ett av de absolut bästa lagen i hela NHL den förra säsongen. Så nu var det
bästa? Obs!
Ja, men jag vill inte ge President's Trophy för mycket ära här nu. Jag vill bara säga att de var ett av de bästa lagen i hela NHL förra säsongen, sett över också slutspelet, om vi säger så. Om du går med på den bedömningen.
No, men de åkte ut i första omgången.
Exakt. Så President's Trophy, ja, inte jättebra i slutspelet. Alldeles usla den här säsongen. Det vill jag komma fram till.
Ja. Det som någon säger, de har en första center, eller de har en första kedja, och sen har de tre fjärde kedjor. Det är sånt som ganska ofta också tas fram när det går dåligt för ett lag, men i Winnipegs fall så kan man väl nog faktiskt säga att det är ungefär på det viset. Plus att så har de ju inte haft helt enkelt fått i flera år fantastiskt målvaktsspel av Connor Hellebuck, och det där, nu har de inte fått det.
Nej, och där, det har ju lite varit inne på när vi har snackat OS-hockey också, att vad innebär det för USAs landslag till exempel att Connor Hellebuck inte är lika omänsklig som han har varit tidigare. Och där är det också lite att när jag har försökt fundera på det där, att skulle det ens rädda dem just nu om Hellebuck skulle vara lika bra som han skulle kunna vara? Och inte, ärligt talat, jag tror inte. Jag tror inte ens att Connor Hellebuck skulle kunna rädda det här läget, för det handlar nu, tror jag, om att verkligheten hann ikapp dem. För helt som du sa, den här lagets bredd har aldrig varit särdeles imponerande på pappret. bättre, tycker jag. Men ändå har de liksom på något sätt presterat över förväntningarna. Just det där att det blir en, summan blir större än de enskilda delarna av laget. Nu kanske det bara faktum är att det här laget är inte bättre än så här.
Nej, alltså som sagt, under senaste månaden så är det näst sämst i det där i hela ligan.
Men vi kanske kan lägga den största kristämpeln på det lag som jag misstänker att det är först eller sist på din lista, om vi säger som så. För det finns ett lag som vi har hyllat och som har varit värt att hylla, som har varit alldeles otroligt bra i början av säsongen, som nu har, om jag inte har räknat fel, förlorat 9 matcher på raken, och då enligt min logik borde finnas ganska lågt ner på din lista. Är det Anaheim Ducks?
Anaheim Ducks har under den senaste månaden plockat 6 poäng på 14 matcher, när Winnipeg Jets som är näst sist har plockat 10 poäng. Så de har en sån här poängprocent på 21,4 under den senaste månaden. Så det där, någonting har gått fel, Janke Borg.
Jag skulle vilja säga till deras försvar att här fanns inte heller de där förväntningarna på samma sätt som för Ottawa eller Winnipeg eller ett till lag som jag nu har här i min bakficka som jag kommer att lyfta fram om en liten stund. För att Anaheim hade aldrig liksom, jag såg inte att de skulle vara redo att ta det där steget ännu att bli ett topplag i Pacific, och jag tänkte, jag lät mig själv bli övertalad kanske lite för lite, för hur man än glömmer det, eller hur man än vill minnas det, så lyckas man alltid glömma det, att det finns alltid de här lagen som inleder hösten så himla bra och sen bara kollapsar det och det där luftslottet sprickar och allt går i 1000 bitar. Och nu kanske det var Anaheims tur att vara det där laget som Buffalo Sabres har varit tidigare, Ottawa Senators har varit det tidigare, att det här var liksom bara den här första säsongen som var ett tecken på att det kan bli bättre.
Kanske skillnaden till många av sådana här, ofta hade det varit så att ett lag har börjat bra i oktober och sen har rent slut i Thanksgiving. Men nu höll den här Anaheims starka form ganska länge, och när man tittar på den spelas och de har, det var ofta helt enkelt fyrverkeri när de spelar. Men nu har det nog varit fyrverkeri här i andra änden. Det är ganska otroligt när man tittar. Jag har nu den här statistiken från senaste månaden framför mig. Så de har alltså gjort på de senaste 14 matcherna 37 mål och släppt in 65.
Och det känns också då när du tar upp det, att det här snackar om att Lukas Dostal ska kunna vara en målvakt som skäl på OS Guld och Tjeckien. Kanske det snackar lite börjar svalna.
Det är Melka som de satsar på nu.
Ja, det kan nog bra vara. Vem vet. Men det sista laget som jag tänkte lyfta fram här innan vi går vidare på några förslag som ni har skickat in. New Jersey Devils. Där har vi också ett lag som på något sätt, de förväntningarna hela tiden har funnits där. Redan i några år känns det som. Och att de tar bara steg bakåt efter steg bakåt, och Jack Hughes kan inte använda vanliga dryckesglas bevisligen, och det är ett problem för hela den organisationen, men att hela liksom att det kollapsar på det här sättet.
Nej, alltså, det var det där jag lyssnade här på en jag tror det var Elliot Friedmans podd, var han sa att de är alla är lika dåliga. Det finns inte en enda spelare som spelar bra för tillfället New Jersey Devils. Så det börjar ju med att det där uttagna svenska OS-målvakten Jakob Markström, som väldigt många tycks tro att ändå ska vara den första målvakten för det där för Sverige, så har min son inte varit bra här det där under det.
Alltså såg du det här? Den här ena matchen där han släppte in 9 mål, såg du att den var den sämsta matchen av en målvakt någonsin efter att man har börjat registrera de här goals allowed above expected-statistiken?
Det är någonting man kan det där, sitta sen i gungstolen kan han komma ihåg. Jag var i alla fall den sämsta någonsin.
För jag tror att det var så att deras XG-siffra, alltså St. Louis Blues XG-siffra, den matchen var 2 och de släppte in 9. Så att de där liksom 7 mål var sådana som han 100% borde ha tagit. Det tycker jag att det är en fin notering. Om man är finländare så kan jag rekommendera att man inte ska gå in och titta på topp 5, för då blir man nog inte jätteglad, för det var inte...
No, men tummen upp i alla fall för att Markström spelar mot Finland den 13 februari. Om en månad exakt! När vi bandar det här.
Ett lag som vi har fått in en fråga om av Sami, han undrar vad har hänt med Dallas Stars, och om de inte skulle ha vunnit sina 2 senaste matcher så skulle vi också sitta här och säga att de börjar klassas som ett krislag, men nu har de nog lite fått ordning på torpet igen, skulle jag våga säga.
Ja, men det där det är nog någonting som inte stämmer med spelet, för att de vinner matcher, powerplay funkar. Och så är det lite så har de väldigt bra målskyttar, det ska vi säga. De gör mål på sina chanser med ganska det där hög frekvens. Så att jag tycker det som man ser nu att Dallas behöver, de behöver göra lite förändringar. De har en bra topp, de har väldigt bra toppbackar, de har väldigt bra toppforwardar, de har två bra målvakter nog, de är bra målvakter också på NHL-nivå.
De har en bra målvakter, Casey Smith har nog inte varit jättebra.
Okej, vi säger då att inte han har nu till de sämre andra målvakterna heller, men Jake Oettinger ska vara bra.
Ja.
Men får jag lite backa bandet där nu och tala om Anaheim, för när det går dåligt nu för Anaheim så här, så på något sätt ser jag framför mig att vad behöver Dallas? Nu Dallas behöver Mikael Granlund. Tror du det finns en möjlighet att han plötsligt hittar sig tillbaka i Dallas?
Nej, inte med tanke på Dallas ansträngda läge med lönetaket och med tanke på att Mikael Granlund skrev ett ganska långt kontrakt med Anaheim, så tror jag inte att det är jätte... Nej, alltså jag försökte börja leka här i mitt huvud, men nej, jag tror inte. Det känns
du tar ett annat lag som vi just nämnde. Okay. Tror du att Dougie Hamilton hittar sig snart i Dallas?
Jag har ett annat alternativ för honom faktiskt.
Alltså vi talar om backen i New Jersey Devils som har...
Vi pratar om backen. Och han ryktas ju vara
på
lite butter på läge där och på väg bort. Och det ska ju sägas här på tal om det ännu. Juho Lamm, det säger jag ganska mycket väl tillräckligt av läget i New Jersey Devils, att Juho Lammikko ryktas har fått nog av att vara fjärde center där, att han vill tillbaka till Europa, till Zürich.
Han vill till Jokurit.
Vi kan säga att det är Jokurit som han vill till. Men alltså Dallas, jag håller med. Det är nog för tidigt att säga att någonting. Det kan vara, vet du, några sämre veckor helt enkelt. Och det här var nu lite för att alla lag, det finns hemskt få lag. Colorado Avalanche kanske bevisar på att alla lag inte behöver hamna in i det, har behövt hamna in i det ännu. Men i något skede brukar man hamna in i en lite sådär sämre svacka på något sätt. Ska vi kalla det som så?
Det men det finns luckor, alltså det finns luckor där som de måste fylla i sin trupp om de ska spela en Stanley Cup. Med den här truppen så vinner din Stanley Cup.
Nej, det är mycket möjligt och jag tror bara inte att de heller har råd att ta in varken Mikael Granlund eller Dougie Hamilton om de inte skapar det där utrymmet.
Nu hade du någon back som du hade på lut där?
Nej, jag har ett annat alternativ för Dougie Hamilton, men det ska vi gå in på lite senare kan jag berätta. För först ska vi prata om Florida Panthers. Aaron undrar, lyckas Florida ta sig till slutspel den här säsongen? Vi har varit inne på det här i samband med Thanksgiving i USA. Då sa du ja, jag sa nej. Vad säger du nu, Anders?
Jag säger för mig själv varannan dag ja och varannan dag nej. Och det där, Atlantic överhuvudtaget är ju ett sådär, ja men det är den hetaste divisionen för tillfället. Jag tar nu ännu fram den här min fantastiska statistik från senaste månaden. Så av de 7 bästa lagen i NHL under senaste månaden så är alltså Detroit 1, Montreal 3, Buffalo 4, Tampa Bay 6 och Toronto 7. Så det går undan för tillfället i Atlantic. Så det är nog... Att hänga med där och komma in, så det är inte lätt att ta sig förbi de här lagen som ligger framför en, fast det är bara några poäng som skillnad. Men det är den här förlustpoängen som kommer om det går till förlängning i det där i NHL. Så det är inte 4 poäng som kan vara mycket att ta fast. Men för att nu ännu svara på det direkt på din fråga, så jag kan fortfarande inte, på något sätt jag har svårt att tro att Buffalo kommer att flyga på det här sättet hela säsongen. Jag tror ändå att Florida tar sig på en wildcard-plats i slutspel. Det håller jag nog fast vid.
Ja, alltså jag tror ju på något sätt fortfarande att det kommer att gå så att det är ett lag från Pacific och ett lag från Atlantic och ett lag från Metropolitan som går via wildcard. Och då skulle det handla om att vara det fjärde bästa laget i Atlantic. Och helt som du sa, så Atlantic är grymt bra för tillfället. Toronto Maple Leafs inledde sin säsong med den där svackan. Jag tror inte fortfarande heller på att de kommer att hålla sig över för slutspelsträck. Jag vill inte tro på Buffalo Sabres heller. Detroit Red Wings har varit alldeles magiskt bra den senaste tiden. Tror jag att det håller ut hela vägen. Nej, det tror jag inte. Och har Florida Panthers bevisligen en sån där slutspelsväxel att ta? Ja, men räcker det? Det är det som är frågan. Har de faktiskt de där killarna där i sig fortfarande? Det är jättemånga därifrån som ska fara och spela OS-ishockey också. Kommer de att ha bensin i tanken? Jag vet inte. Jag tror inte. Jag vill hålla fast vid det vad jag sa vid Thanksgiving. Jag tror inte att Florida Panthers grejer det här.
No, det är nog en avsevärd möjlighet. Men det som för mig talar emot det är att jag tittar mycket på Floridas matcher. Och det är nog väldigt sällan, faktiskt väldigt sällan som man får känslan av att de inte hade en chans att vinna den här matchen. Det är nog ett svårspelat lag, men det där, det som vi redan tidigare, det som vi redan tidigare snackade om, att det som de har haft problem med den här säsongen är målskytte. Att det är, Sam Reinhardt gör mycket mål, Brad Marchand gör mycket mål, men det där, och Carter Verhaeghe är en målskytt, men det där riktigt, förutom det, vi skulle behöva mer bredd, vi skulle till exempel behöva att Anton Lundell skulle bli en bättre målskytt än vad han är, och det går ju inte bara med att trycka på knappen där.
Sebastian undrar, Buffalo går som på räls just nu. Hur mycket kan man kreditera Jarmo Kekäläinen för det? Om vi vänder lite och börjar prata om lag just i Atlantic som det går bra för istället. Och mitt svar på den frågan är absolut ingenting.
Jag skulle säga, jag skulle vara lite mer liberal gällande det här. För, jag tror
för
att
en gångs skull, Anders Nordensvan, ger Jarmo Kekäläinen the benefit of the doubt här. Jasså,
jag, tror okay. jag tror att det kanske har mer att göra med, vad som, med själva processen. Det blev förändring.
Nej, det är sant, det kan vara.
Och det där, så har det nu kommit fram att det som kan ha varit rätt, att Kekäläinen lär ha varit mycket det där, det är någonting som kan funka eller så kan det inte funka. Men han lär ha varit mycket hård i sina utlåtanden, vad han har sagt i laget också. Att han har verkligen varit tydlig att i det här laget så, man är inte med här om man inte siktar på att det där. Att, han har sagt att vi siktar inte på det där, på slutspel, vi siktar på Stanley, för att vinna Stanley Cup. Och det där, det kan ju verka helt befängt, men det där, jag hör ju till det där som gillar att man inte säger att vi gör vårt bästa och ser vart det räcker.
Mm. Ja, men vi ska ändå vara tydliga med att sådär rent GM-mässigt, annat än stora och fina ord, så har han ju inte gjort någonting ännu för att bädda för det här som Buffalo Åstad kommer på isen.
Han ser bestämd ut.
Han ser bestämd ut, men han har inte trädat in en enda spelare, om vi säger som så. Ännu i alla fall. Jenny undrar, vad ska hända, om vi stannar i Atlantic för det första, vad ska hända för att Oliver Kapanen ska kunna vinna Calder Trophy? Och det som väl behöver hända är att han ska bli av med sitt radarpar Ivan Demidov, för det är nog det
som
är stora. Nu är
det ju Matthew Schaefer som vinner Calder.
Ja, men också liksom bara inne i Montreal, ja. Så är Ivan Demidov hästlängder före Oliver Kapanen i den jämförelsen. Ja. Matthew Schaefer borde också skada sig och vara borta resten av säsongen för att Oliver Kapanen ens ska vara en finalist, om vi ska vara ärliga.
Jo, vi ska inte snacka ner Oliver Kapanens säsong med att han kan inte vinna Calder, men det betyder inte att han inte spelar en helt lysande rookiesäsong. Jag tror att ingen hade förväntat sig sån här spel av honom som han visar. Han spelar mycket i andra kedjan. Han har etablerat sig som en NHL-center under sin första säsong i NHL, och det brukar bara vara riktiga kärncentrar som gör det.
Ja, men jag vill nog fortfarande här lyfta fram det att en stor orsak är det att de spelar så himla bra tillsammans med just Ivan Demidov. Att det är just det där samarbetet som funkar väldigt bra, och jag tror att de flesta ändå, Anders, jag vet att du har dina blåvita glasögon på dig just nu, men nu måste du också medge att det är så att det är Demidov som ändå är lite mer drivande i den duon, så speldrivande i den duon nu.
Jo, men Kapanen är hemskt bra på att läsa. Alltså, det är ju också ett kunnande att kunna spela ihop med en sån här skicklig artist. Och Slavkovski har ju flyttats till den kedjan också, så det där, vet inte sen, Demidov är ju, till och med när Slavkovski är där, så är Demidov det som kanske skapar mest, men nu är det där. Ska vi säga att Oliver Kapanen förstår sin roll också väldigt bra, i alla fall väldigt bra, och han förvaltar den också. Så spelar han också boxplay, vilket jag lyfter på hatten för.
Mm. Och en spelare som eventuellt blir med sin plats i Lejonens OS-trupp på grund av att Oliver Kapanen har spelat så himla bra, för det ser jag ändå, det vill jag vara tydlig med, att Oliver Kapanen har gjort en fantastiskt fin säsong. Så det är ju ändå Jesperi Kotkaniemi, och det känns ju nu som att de här trade-spekulationerna börjar hettas upp kring honom. Och jag sa ju där redan tidigare att jag eventuellt har en spelare som han ska kunna tradas för. Och nu vet jag att det här är lite orealistiskt att vänta sig one for one, utan Carolina Hurricanes skulle nog behöva punga ut ganska mycket mera. Men när jag har tittat på de här olika trade-scenarierna för Jesperi Kotkaniemi, så känns det mest logiska valet för Carolina, eller det mest logiska vad ska vi säga, resultatet, att det blir en sån här trade där ett lag tradar en spelare som är missnöjd där mot en spelare som är missnöjd i sin nuvarande klubb. Så där som till exempel Pierre-Luc Dubois, Patrick Laine-traden. Att man, det inte nödvändigtvis behöver vara en buyer som säljer åt en seller, eller en tvärtom, hur det nu blir. utan att det skulle vara två spelare som är missnöjda, och där känns det för mig som att det skulle kunna vara en match made in heaven, i och med att Carolina nog inte tackar nej till backhjälp heller, men de skulle nog behöva betala lite mer än bara Jesperi Kotkaniemi för att få Dougie Hamilton loss från New Jersey.
Så du menar att Dougie Hamilton, efter det att han lämnar Carolina lite mot vad organisationen önskar skulle komma tillbaks dit.
För att Devils betalar mera helt enkelt. Och nu kan ju till och med Carolina vara så att ja, vi kan ta Dougie Hamilton och vi kan ge till och med några val i första rundan plus Jesperi Kotkaniemi om ni behåller en del av hans lön. Inte för att de skulle behöva göra det. Carolina har jättebra läge med lönetaket just nu.
Jo, det är sant. Det där...
Och New Jersey är ganska dåligt tvärtom, så de skulle behöva den här. För det var... Kotkaniemis lön är lite under 5 miljoner, Dougie Hamiltons är 9 miljoner, så det är ganska mycket som de skulle spara på en sån här trade.
Men jag igen tycker att Carolina nog skulle behöva, fortfarande skulle de behöva den där målskytten dit. Jag vet att man inte får en sån för Jesperi Kotkaniemi, men kanske det där, kanske just med att göra ett lite större paket. Men hur som helst, det blir väldigt intressant, för att jag skulle nästan tippa, om vi nu får tippa, så när vi bandar nästa avsnitt så tippar jag att Jesperi Kotkaniemi inte mera än Carolina Hurricane.
Det kan mycket väl hända, och nästa vecka ska vi annars också prata lite mer om trade-spekulationer som är på gång i NHL just nu, förutsatt att det inte händer någonting stort i med tanke på OS-ishockeyn. Då reagerar vi självklart på det, men annars lite första trade-spekulationer. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack och hej och ha det bra!